Podplay.
Hej och välkomna till 2025 års första avsnitt av Mord mot Mord, kan man säga på ett sätt. Det är det första avsnittet vi spelar in. Jag är medveten om att vi släppte ett även. Vänta, det kanske var på nyårsafton. Vem vet. Hur som helst. Kul att ni är här.
Hej och välkomna.
Hej Anna, hur mår du?
Jag mår bra, tack Karin. Hur mår du?
Jag tycker att jag mår bra. Jag sitter i ett sånt, ett vinter... Riktigt snurrigt snö och väder utanför. Och det gör ju en glad att se det snöar. Det var väl roligt, hurra. Så känner jag.
Alltså verkligen. Relate.
Du, vad tänker du att du ska bjuda på idag då?
Idag så har jag en sjukdomshistoria kan man väl säga.
Din egen eller?
Kommer gå igenom min journal. Du då?
Lägg in på 1177 och gå loss. Jag har tyskt, bayerskt, riktigt snurrigt kan jag säga. Tyska twists and turns har jag.
Spännande. Ska vi kicka igång det bara? Eller?
Låt oss.
Jajamän.
Okej Anna, nu kör vi.
Nu kör vi. Tyska twist and turns.
Okej, verkligen en sån tung vrickare.
TTT.
Klassiskt tema. Klockan börjar närma sig 1 på natten mellan fredagen den 12 och lördagen den 13 oktober 2001. Och på baren vid den lokala idrottsplatsen i Neuberg an der Donau i Bayern, alltså Tyskland då, är bara ett fåtal gäster kvar. De få som är kvar är stammisar och när ägaren till baren följer dem ut på parkeringsplatsen erbjuder han en av dem, en man som heter Rudolf Rupp men kallas för Rudi, skjuts hem. Rudolfs bondgård ligger bara ett par kilometer bort. Han har druckit 8 öl under kvällen och det är typ inte konstigt att han har det. Alltså det är inte ovanligt att han kommer dit och häller i sig 8 öl. Utan han kommer alltid dit efter att ha avslutat dagens jobb på gården. Trots det har han inga vänner på den här baren. Och det är för att han helt enkelt har ett rykte om sig att vara ett klassiskt bad drunk. Alltså han blir elak, argsint och bråkig när han dricker. Han dricker mycket, ofta och gärna. Och kör också då uppenbarligen bil gärna på fyllan. För att han tackar helt enkelt nej till erbjudandet om skjuts. Hoppar in i sin Mercedes, kör in i en blomkruka och ger sig sen ut på vägarna. Hans bondgård ligger ungefär, alltså typ 3-4 kilometer därifrån. Dagen efter ringer Rudolfs fru Hermina till baren och frågar om hennes man varit där kvällen innan. Han har nämligen inte kommit hem under natten. Både han och hans bil är spårlöst försvunna efter att han då har lämnat barens parkeringsplats. Senare samma dag anmäler hon sin man saknad och ganska snart drar en sökinsats igång. Man söker de möjliga vägar han kan ha tagit, alltså hittar ingen bil, ingen Rudolf, inga tecken på, du vet, en trafikolycka, ingenting överhuvudtaget. Man söker också i de vattendrag som finns i området, delvis förstås i floden Donau som rinner här, men också ytterligare några andra liksom vattendrag. Ingenting ger någonting. Rudolf Rupp och hans bil har försvunnit från jordens yta. Eller det är väl inte literally. It's not an alien abduction evaporated story. Polisen börjar kolla på Rudolfs liv på jakt efter ledtrådar och där finns en hel del att ta av. Det var inte bara på baren som Rudolf hade dåligt rykte. Han var i allmänhet känd som lite av ett asshole. Folk tyckte ganska illa om honom. Han och Hermina hade 2 döttrar, 15 år gamla Andrea och 16 år gamla Manuela. Och de bodde på den här bondgården som Rudolf ärvt av sina föräldrar. Där bodde sedan en kort tid tillbaka också Manuelas fästman. Han är typ, om han är 2 år äldre än henne tror jag. Och de hade det väldigt, väldigt svårt ekonomiskt. Och Det blev snart tydligt för polisen att familjen Rupp levde över sina tillgångar. De hade också en inneboende på gården eller någon som hyrde någon slags bostad på gården för att dryga ut kassan. Men det hjälpte typ inte, ut den här gården blöder pengar. De hade behövt sälja av andra fastigheter och även en del av så här, du vet, gårdens mark och sådär för att hålla saker flytande. Både Andrea och Manuela hade någon slags anpassad skolgång, vilket vad jag förstått berott på att de har någon slags inlärningssvårigheter och eller någon typ av intellektuell funktionsnedsättning. Det är lite oklart. Men de dök i alla fall ganska sällan upp till den här skolan. Och därför hade sociala myndigheterna och även polisen koll på familjen sedan tidigare. Alltså de har alltså varit där då. Och jag antar att det helt enkelt är en skolplikt typ, som har brutits mot typ. Gården var väldigt nedgången, den var sliten, smutsig och som sagt blödde pengar. De få pengar som kom in gick i stor utsträckning till Rudolfs alkoholmissbruk. Och han hade då dessutom sagt ett jävla humör mot hela sin familj och hatade dessutom den här festmannen Mattias då. Situationen på gården var helt enkelt ohållbar och i allmänhet ganska vidrig. Rudolf Rupp hade som sagt stora skulder. Han hade bland annat skatteskulder och kort innan hans försvinnande hade han fått ett krav på, alltså antingen typ en indrivningskrav, alltså någon slags typ av inkassokrav, eller någon slags uppmaning att han behövde inställa sig i typ rätten för att hantera sina skulder. Alltså det är någon slags sån kallelse som har kommit upp. Polisen, och det här har skett typ alltså veckor innan försvinnandet. Polisen söker i skogarna runt området, i vattnet, ut med vägarna i 23 dagar. De söker med dykare, med båtar, med helikopter. Ingenting ger någonting. De såg två möjliga scenarion. Antingen hade Rudolf Rupp begått självmord eller så hade han lämnat sina skulder bakom sig då för att starta ett nytt liv någon annanstans. Han hade inte tagit med sig någonting från huset och hans bankkonton var orörda. Men alltså, vem vet, typ, han kanske hade planerat för att starta ett nytt liv helt enkelt. Fly från sina skulder och dra igång någon annanstans. Men ingenting är någonting annat än teorier. Och snart börjar liksom tid gå utan att Rudolf Rupp eller hans bil då eller hittas helt enkelt. Och åren börjar gå och Rudolf Rupps försvinnande blir snart lite av en, men typ en myt i området. Eller du vet, någonting man diskuterar och teoretiserar kring.
Så skumt.
Ja, jättekonstigt. Och snart börjar det då spridas rykten i området runt Neuberg. Rykten som påstod ett, eller som liksom lyfte fram ett tredje möjligt scenario. Alltså att Rudolfs fru, döttrar och blivande svärson hade fått nog till slut och mördat honom tillsammans. Ett par år efter försvinnandet får fallet en ny åklagare som bestämmer sig för att se över allt från början igen och som ställer den här viktiga frågan. Är vi säkra på att Rudolf försvann på vägen hem från baren? Alltså, är vi säkra på att han inte faktiskt kom hem till gården den kvällen? Och det är en fråga som typ polisen inte riktigt har, alltså den har inte utretts så himla mycket i vid första undersökningen, utan där har man gått på just här, ganska stenhårt på den här teorin om att så här, han har försvunnit på vägen mellan baren och sitt hem typ. Men den här åklagaren vill alltså kolla mer på möjligheten att han kanske faktiskt kom hem till gården. Och den här åklagaren börjar också fundera på om de här ryktena på byn skulle kunna stämma, eller i alla fall tänka att så här, de måste utredas. Och i januari 2004, som sagt, han försvann i oktober 2001, då gör de en husrannsakan hemma hos familjen och möts av ett hem i, alltså, totalt förfall. Alltså det är smutsigt, det luktar fruktansvärt illa och flera djur på gården och i huset är liksom vanmordade helt enkelt. Polisen tar med sig Hermina, Manuela, Andrea och Mattias på förhör och ställer frågan om det kanske inte var så att Rudolf kom hem den kvällen trots allt. Och snart vänds allt upp, liksom upp och ner i det här fallet, när Hermina säger någonting. Eller hon berättar någonting. Hon erkänner då plötsligt att Rudolf hade kommit hem den kvällen. Han var som vanligt full och arg. Och de hade börjat bråka vid trappan till källaren. Och sen hade hon helt enkelt puttat ner honom för trappan.
Okay.
Han hade dött av det här fallet. Och sen säger hon då att hon och Mattias la kroppen i hans bil och körde ner den i en sjö.
Okej.
Okay. Och över tid börjar alla inblandade erkänna. Lite pö om pö kommer nya uppgifter fram. Manuela är den andra som berättar ungefär, hon berättar ungefär samma historia som sin mamma. Andrea styrker efter ett tag också uppgifterna, men berättar också något otroligt viktigt och fruktansvärt i det här fallet. Hon säger att bråket mellan hennes föräldrar handlade om det faktum att hennes pappa hade förgripit sig på henne i många år. Och så även den här kvällen då. Döttrarna var som sagt bara 15 och 16 år när mordet skedde, och de är då fortfarande vid den här tiden för förhöret och sådär, bara tonåringar. Mattias erkänner också efter ett tag, men säger inte att Hermina knuffade ner Rudolf för trappan, utan han säger att hon slog honom i huvudet.
Mm-hmm.
De kommande månaderna kommer gärningsmännens historia att förändras rejält, kan man säga. Ibland lite i taget och ibland i tvärkast. Det är liksom många långa förhör under den här tiden som över tid målar typ en bild av vad som faktiskt har hänt. Döttrarna och mamman säger över tid att det inte var mamman Hermina som mördade Rudolf, utan att det i själva verket var Mattias. Han och Rudolf hade sina disputer. Ganska kort innan försvinnandet hade Rudolf till och med slängt ut Mattias från gården. De hade mycket stora bråk. Och dessutom ska Mattias ha fått reda på att Rudolf då förgripit sig på båda sina döttrar. Bägaren rann helt enkelt över. Och det ska också säga typ att det finns också källor som säger att den här Mattias också var en person som hade ett jävla humör liksom. Så de här två männen clashar på den här gården helt enkelt. Och, men alla fyra har varit inblandade på något sätt. Men det är då Mattias som är den som står för det dödliga våldet. Det är alla överens om. Alla utom Mattias vill säga. För han står fast vid att det var Hermina som dödade Rudolf. Och det står han fast vid i 3 månaders till tid. Och sen berättar han. Han säger plötsligt efter 3 månader att när Rudolf kom hem den kvällen låg de i bakhåll. Han attackerade Rudolf bakifrån med en träklubba och drog ner honom till källaren. Han dödade honom med en hammare där. Sen styckade han kroppen. För att lättare kunna hantera det så kokade han huvudet och slog sen sönder det. Han blandade i bitarna av huvudet i gödselstacken.
Sluta.
Och de kvarvarande kroppsdelarna matade han hundarna med.
Nej.
Hur delaktiga mamman och döttrarna varit fortsatte att variera. Ibland sa Mattias att han hade gjort det själv. Ibland sa han att de liksom hade hejat på. Någon gång sa han att en av döttrarna hade varit med i misshandeln. Någon gång sa han att sa han att han hade gjort det själv. Det, liksom, det varierar väldigt mycket vad han säger. Liksom.
Mm.
Och att de misstänkta inte berättade en och samma historia var förstås ett stort problem för polisen. Men de hade också ett till problem. För oavsett hur han dog, alltså ett fall ner för trappan, misshandel med en klubba eller styckning. Alltså alla fyra hade pratat om att de hade sett blod, alltså mycket blod i källaren. Mm. Men hur mycket polisen än letade så hittade de inte en endaste liten bloddroppe eller ett endast litet spår av att det var liksom blod som hade städats upp i familjens hem.
Mm-hmm.
Dessutom var ju den här frågan om bilen svår. Alltså vid ett tillfälle hade Mattias nämnt att de sålt den till ett skrotupplag, och därför började polisen pressa en man som de haft en del med att göra tidigare, som drev en skrot i närheten av familjens gård och som också var känd för att typ så hata polisen. De sökte igenom hans gård, hittade inga spår efter Rudolfs Mercedes, men däremot farliga kemikalier, och åtalade honom för miljöbrott och höll honom Alltså han satt häktad i ganska många månaders tid. Och där de också då erbjöd honom en, någon slags deal. Där de här miljöbrotts- eller du vet, kemikaliefrågan skulle kunna försvinna eller bli lite mindre om han då berättade och erkände att det var han som hade haft hand om Rudolf Rupps bil. Men den här mannen sa då ingenting. Och snart hade polisen ett ännu större problem, för lagom till rättegången drog alla fyra misstänkta, Hermina, Andrea, Manuela och Mattias, allihopa tillbaka sina erkännanden. De säger då att de har blivit pressade av polisen att erkänna något de inte gjort. De hade ingen aning om vad Rudolf tagit vägen.
Okay.
I april 2005 börjar rättegången, som förlitar sig helt och hållet på de nu då tillbakadragna erkännandena. Åklagarens teori kring vad som hänt i natten var att de fyra helt enkelt tröttnat på Rudolf. Han förgrep sig på sina döttrar. Han var fruktansvärd mot sin fru. Han drack upp alla, alltså han drack jättemycket. Han drack upp för liksom de få pengarna de hade. Han bråkade med Mattias och han styrde liksom den här gården med någon slags järnhand då. Så när han kom hem så var, låg alla fyra i bakhåll. Mattias misshandlade honom, ivrigt påhejade av Hermina och de två tonårsdöttrarna, som också hjälpte till med typ så slag och sparkar mot sin pappa. De kastade ner kroppen i källaren, styckade den och gjorde sig av med kroppsdelarna så som Mattias erkänt då. Bilen lämnades till skroten och togs där i bitar. Och i rättegången visas filmer från vallningar på liksom brottsplatsen där de fyra misstänkta visar polisen hur det gick till den kvällen. Och de pusslar väl egentligen med de olika historierna för att få ihop en historia som stämmer med åklagarens bild.
Mm.
Det finns som sagt inga fysiska bevis. Alltså innehållet på gödselstacken såldes till en granne som gödslat sina åkrar med det. Där hittar man visserligen benfragment, men inget som är från en människa. Det finns som sagt inget blod i huset. Men i rättegången vittnar en expert som säger att det, med tanke på vilket våld Rudolf då sägs har blivit utsatt för, inte nog var en särskilt blodig brottsplats. Och så att han kanske typ snarare haft så inre blödningar än att det har varit stora blodfläckar och sådär. Som sagt, de här fyra påstår att de har blivit ledda av polisen och alltså deras juridiska ombud påstår det. De säger att de har blivit pressade och hotade till att erkänna saker som de inte har gjort. Under sina första förhör hade de inte heller juridiska ombud. Jag tror att det var att de liksom förhördes som vittnen, om du fattar. Och detta då, trots vad jag förstår att inte heller tjejerna hade det, trots då att de var, nu var de ju myndiga vid de förhören, men de var ju mindreåriga när brotten skedde, liksom. Dessutom visade det sig att alla fyra hade låga, alltså lågt IQ, vilket deras försvarare då förstås menade att de, att det gjorde dem extra sårbara och liksom lätt manipulerade av polisen. Men förnekandet hjälper inte, utan domaren meddelar i slutet av rättegången att det, att de, alltså att de är skyldiga helt enkelt, och att de helt enkelt inte kan ha hittat på sina historier. Han kommer dessutom med en egen teori, vilket jag inte riktigt förstår varför han gör. Han har en teori som är så här: kanske var det så att de matade grisarna på gården med Rudolf Rupps kroppsdelar. För risar, grisar äter ju allt, alltså även ben typ. Manuela och Andrea döms till 2,5 kontra 3,5 års fängelse. Hermina Rupp och Mattias, vars namn, efternamn aldrig har publicerats, döms till 8,5 år vardera. I mars 2009 var tjejerna redan ute ur fängelset och försökte väl starta nya liv helt enkelt såklart, medan de väntade på att deras mamma skulle släppas. Mattias och Manuela gör slut någon gång. Jag är ju lite osäker på om det här redan har hänt i det här läget, men de vid det här laget, men de gör slut liksom. En dag, 4 år efter att domarna fastställts, ska en man inspektera en kraftverksdamm vid Donau då, när han får syn på något. På botten av dammen finns 2 bilar. Han ringer polisen för att de ska komma dit och bärga bilarna, och de skickar ner dykare för att få en bättre titt, och en av bilarna är en Mercedes, och i förarsätet på den bilen så sitter ett lik.
Nej.
Tom ska då ta upp den här bilen förstås, och när kranföraren lyfter upp bilen så gör han det i vinklad. Mm. Vilket gör att all den lera som har samlats i bilen åker framåt mot vindrutan.
Nej, den går sönder.
Den går sönder, och när den går sönder och när den här leran spolas ut, så spolas också kroppen i förarsätet ut. Vilket är en scen. Alltså de får fortfarande upp kroppen och den verkar vara någorlunda intakt, men det är ändå en bara så jävla obehaglig detalj typ. Så att det krävs alltså en separat insats för att få upp kroppen, men det står ändå snart klart. Det är Rudolf Rupps Mercedes man har hittat, och det är Rudolf Rupps kropp som finns i förarsätet, eller fanns i förarsätet. Det här är då 8,5 år efter att han försvann.
Vad sjukt.
Trots det är kroppen förvånansvärt välbevarad. Fiskar har varit och käkat lite på honom, men mest på halsen. Så halsen saknas liksom kött och hud. Men i övrigt så är kroppen ganska så intakt. Och det är tydligt att han inte har utsatts för den typen av våld som åklagaren påstått att mordet har bestått av. Alltså, vilket ju är typ grovt liksom trubbigt våld eller så här krossande våld mot huvudet, är ju det de har påstått att han har, att det är det som varit dödsorsaken. Och det är tydligt att oavsett hur han har dött så har han inte dött på det sättet liksom. Det går faktiskt inte att se att han har utsatts för något våld alls. Det finns ett par mystiska omständigheter kring det här. En av dem är att kroppen är inte som att han sitter i förarsätet, utan kroppen är som att han stått på knä i förarsätet bakåtvänd, om du fattar.
Ja.
Det är så den hittas liksom. Det andra är då att nyckeln inte är i tändningslåset.
Okej.
Okay. Man hade också sökt igenom den här dammen tidigare, men den här mannen som faktiskt hittade liksom bilarna, han trodde, för att det här är ju som sagt då nu, så polisen har en teori om att så här, kanske har bilen spolats dit. Men den här mannen som jobbar med att söka, som uppenbarligen jobbar med att söka igenom den här dammen, han tror att så här, det snarare kan ha handlat om att de, du vet, har missat den med bara några meters. Det är ingen lätt, damm att söka igenom helt enkelt. Så han tror att den har varit där hela tiden, men att de bara råkade missa den vid första sökningen.
Vad sjukt.
Oavsett sitter ju då två personer i fängelse för att ha slagit ihjäl Rudolf Rupp, styckat honom och gett hans kroppsdelar till hundarna, trots då att den hela tiden verkar ha suttit i en bil i Donau. Så att visst måste det ju liksom bli en ny rättegång nu, för att alltså, han har ju uppenbarligen inte dött på det sättet.
Det har inte hänt, nej.
Nej, exakt. Och när pressen typ frågar åklagaren om det här, så här, hur tänker du kring det här, så är åklagaren typ så här: nej, jag ser typ inte det här som ett stort problem. Han är ju fortfarande död. Vi hade nog bara fel då på exakt hur det gick
men
till.
Typ.
Och till en början så avslår också rätten att det ska bli en ny rättegång. Att fallet ska tas upp igen, vilket är helt sjukt typ. De menar då att motivet och deltagandet varit detsamma, men att man nu misstänker att Rudolf nog mördades med någon slags, alltså någon typ av våld mot halsen eller typ strypning, för det är ju bara där man inte, alltså det, nej, just det. Det är bara där som liksom kroppen är illa tilltygad typ. Alltså rätten eller åklagaren och sådär, man står liksom fast vid att så här, mordet har begåtts, bara inte på det sättet som vi sa att det hade begåtts.
Och vad sjukt.
Det är ju helt stört typ. Alltså, och det här omprövas. Det här första beslutet kommer i någon slags liksom mer lokal lokal instans, och sen så lyfter man upp det, jag tror till typ distriktsnivå eller du vet bayersk nivå, och då bestäms det att man faktiskt ska ta om rättegången, och det blir då en ny rättegång. Den börjar i oktober 2010. Vid det här laget är Hermina och Mattias släppta helt enkelt för att de har suttit av sin tid. inte för att Rudolfs kropp har hittats. I den nya rättegången menar åklagaren att de har misshandlat Rudolf, alltså de har våldet har skett mot halsen helt enkelt. De säger att de har placerat kroppen i bilen och puttat ner den i det här vattnet. Men den här rättegången kommer rätten inte att gå på åklagarens teori, utan i början av 2011, alltså nästan 10 år efter Rudolfs försvinnande, frikänns Hermina, Manuela och Andrea Rupp och även Mattias. Domaren meddelar att dock att han tror att Rudolf Rupp har dött av en olycka eller av självmord, menar han inte är möjligt. Alltså de omständigheterna kring det här fallet, alltså att han har, att hur kroppen hittades, att det saknades en nyckel och sådär, menar han då indikerar att han inte har dött men som sagt av en olycka eller av självmord, utan att någon har varit inblandad i hans död. Men det finns inga bevis för vem som har gjort det eller hur det har gått till.
Vad sjukt.
De kräver ju skadestånd förstås, för att de ju då har blivit ledda att, och pressade att erkänna någonting de inte har gjort och sen suttit av massa tid i fängelse av det. Det kravet avslås för att rätten menar att de, alltså det är deras egna fel att de erkände. I rättegången vittnar mannen som ägde det här skrotupplaget och han säger att han hotades med pistol av en polis för att erkänna att han gjort sig av med bilen. Och att de har sagt så här: det här är en mordrättegång, typ. Vi kan göra precis vad vi vill. Han har då också som sagt suttit häktad. Alltså han satt häktad i 5 månaders tid. Under vilken de bearbetade honom på olika sätt. För att erkänna någonting som han uppenbarligen inte gjort. Eftersom bilen hittades i en damm. Och senare så åtalas han för att ha ljugit i rätt. När han berättade om det här pistolhotet. Och det åtalet kommer dock att ogillas och domaren kritiserar både då polisen och åklagaren i fallet, men det blir alltså en rättssak mot honom för att han har sagt att han har hotats med pistol för att erkänna.
Vad sjukt.
Filmerna när mamma och döttrar Rupp och Mattias vallades på brottsplatsen får stor kritik i efterhand i media. Alltså Der Spiegel gör en sån liksom djupdykning i det materialet. Och det verkar som att den kritiken är typ lite lik kanske den kritiken som finns kring vallningarna i Kvickfallet. Alltså till exempel att det så här ställs ledande frågor och även att inspelningarna pausas vid flera tillfällen. Och ibland verkar det som att, du vet, den misstänkta säger typ fel och så pausar man inspelningen och när man börjar spela in igen så säger den misstänkta rätt sak, om du fattar.
Just det.
Och saker då som stödjer liksom åklagarens och utredarnas bild av hur det påstådda mordet på Rudolf Rupp gått till. För att det här är ju liksom tyvärr då ett fall. Man vet ju inte. Alltså man vet inte hur det gick till. Var de här personerna, eller som sagt rätten anklagat, menar att så här, det här har inte varit en olycka. Det här har inte varit ett självmord. Men vi har ingen aning om vem som var inblandad eller hur det gick till. Men är det kanske bara så att rätten, eller du vet liksom utredarna, är så inne i originalbilden, alltså att man, det är för pinsamt och jobbigt att säga nej, det var en olycka och vi missade bara bilen första gången vi sökte. Är det här ett sätt att på något sätt stå fast vid den tidigare liksom, slutsatsen utan att faktiskt kunna döma någon typ?
Alltså,
så konstigt fall.
Så jävla sjukt.
Och jag har läst massor av artiklar på Der Spiegel som förstås följt det här fallet från början och också då grävt en hel del i det, och flera av dem är skrivna av en journalist som heter Julia Gyttner. Casefile har gjort ett väldigt bra och omfattande avsnitt om det här fallet som jag kan rekommendera. Det är fall 255. Jag har också läst artiklar på The Guardian och på Irish Times och på registryofexoneration.eu och även på Wikipedia.
Det var verkligen tyska twists and turns.
Rudolf Rupps död. Alltså det är ju också ett namn som låter så himla mycket som en så en pappa till någon som är med i Charlie and the Chocolate Factory tävlingen typ. Rudolf Rupp får komma in i
Rudy.
Får komma in i fabriken. Tack Anna.
Tack Karin. Okej.
Okej.
Då ska vi vidare till en annan lite konstig historia som jag har här.
Spännande.
Mm. År 2002 bodde den 29 år gamla Corey Riley med sin fru Alida i San Jose i Kalifornien.
Mm.
De hade en gemensam dotter som var 6 månader och så hade Alida en dotter från en tidigare relation som var 6 år gammal. Vänta, jag har hamnat helt fel i andningen. Jag måste bara...
Det är så kul att det känns som att du ibland glömmer bort hur man andas.
Ja, men det är som att jag blir nervös när jag ska börja och så hamnar jag, du vet, högt upp i lungorna. Okej, jag tror att jag klarar det. Och Corey och Alida hade det nog ganska tufft, för utöver att de hade en liten bebis så hade också Alidas 6 år gamla dotter cancer. Så att det var liksom mycket kring det såklart. Och den här dottern då som var alltså hennes immunförsvar var nedsatt på grund av de här ganska tuffa behandlingarna som hon genomgick. Dottern ville väldigt gärna lära sig att dansa.
Mm.
Men kunde inte delta i en vanlig dansskola då såklart, eftersom hon typ hon fick inte bli utsatt för andra barn eller någons baciller och bakterier. Och då tänkte Alida, kanske hon kan bli tränad hemma i dans helt enkelt. Mm. Och fick höra av en vän om en tonåring, en 17-årig tjej vid namn Amanda som var cheerleader i high school som eventuellt skulle kunna komma och hjälpa dem i hemmet helt enkelt. Så Amanda kom till Corey och Alidas familj och lärde den här 6-åriga flickan både cheer och annan dans. Men under tiden som Amanda var i familjens hus så började uppstå gnistor mellan Amanda och den då 12 år äldre Corey.
Toppen.
Verkligen. Och exakt hur förloppet liksom går till är inte riktigt klart, men Alida och Corey skilde sig. Och alltså, jag kan bara tänka dig den känslan att ens man går och blir kär i en tonåring som är danslärare, som lär din dotter dansa, sjuka dotter dansa i hemmet.
Alltså jag rasar.
Alltså man rasar, verkligen. Men det slutade i alla fall med då att de skilde sig och Amanda och Corey då inledde en riktig relation helt enkelt. De flyttar ihop, är jättekära, och eftersom Corey och Alida hade ett gemensamt barn så försökte de liksom hålla det städat, men det surnar. Relationen mellan de forna makarna surnar så småningom. För Amanda och Corey gifte sig och sedan ville de också ha ensam vårdnad då om Corey och Alidas gemensamma dotter. Mm. Amanda har ju då träffat Corey och hela familjen när den här yngsta flickan då bara var alltså 6-7 månader.
Mm.
Så hon liksom har blivit, eller verkligen skapat en relation till henne och ser henne som hennes egna dotter. Hon kallar henne för hennes bonusdotter och du vet, är väldigt, väldigt... hon ser henne som hennes egna barn helt enkelt. Och de börjar då driva den här processen om ensam vårdnad. Och det börjar kastas skit kan man säga. Amanda och Corey påstod att Alida var labil och en opålitlig mamma. Och att Alida då försökte hålla dottern undan från Corey. Och att hon pratade illa om honom på olika sätt och du vet sådär. Så att de verkligen driver den här processen hårt. Alida är bara så här, Alida och hennes då äldre dotter som inte var Corys barn är bara så här, det här är inte sant, du vet, de avfärdar allt det som Amanda och Corey säger som lögner.
Mm.
Och det verkar som att det är så här, det pågår länge, men de, så som jag förstår det så får de inte ensam vårdnad, men under perioder så bor den här dottern bara hos Corey och Amanda. Så att det är inte bara så att de är så här, nej, de får inte ensam vårdnad, utan det verkar ändå som att det värderas och sådär. År 2012 så har det gått 10 år sedan Corey och Amanda träffades. De hade då flyttat till Gilroy som låg en bit bort från San Jose. Som verkar vara, det är typ vitlökshuvudstaden i USA. Ja. 90% av alla USAs vitlökar. Det luktar vitlök i stan. Alltså det är liksom vitlöksmäcka.
Otroligt. Mm. Det är också så, det är den stan där mest munskölj köps.
Antagligen. Och mest luft, sån här wunderbaum.
Jag hade så gärna bott där, måste jag säga.
Så då har det gått 10 år och då välkomnade Corey och Amanda deras första gemensamma barn. Vilket ju såklart var underbart för dem, men ungefär samtidigt som... samtidigt som hon då får reda på att hon är med barn så händer också någonting otroligt tragiskt. För när Amanda födde sin första son så upptäckte läkarna någonting. Hon fick som 27-åring reda på att hon hade Hodgkins sjukdom, vilket är då cancer i lymfarna. Så samtidigt som hon då blev mamma för första gången så blev hon också allvarligt sjuk. Och det här kom ju såklart som en chock för alla runt omkring henne. Trots att prognoserna var god, liksom, för de flesta som får Hodgkins sjukdom under 40 eller någonting så är återhämtningen, eller vad heter det? Ja, prognoserna är goda om man får det under 40 helt enkelt. Mm. Men det var ju såklart fruktansvärda nyheter som ställde liksom hela deras liv på kant. Och kort efter att hon hade fått sin cancerdiagnos så startade Amanda en blogg som hette Lymphoma Can Suck It. Och den här bloggen använde hon som en dagbok kan man väl säga. Och det var både för hennes egen del men också så att hennes familj och vänner kunde följa hennes kamp mot cancern. Hon skrev om alldagliga saker och du vet, som typ så här barnen och hennes vanliga liv, men också då om själva kampen. Och den här bloggen var liksom otroligt personlig. Och det var såklart väldigt tufft. Amanda skulle genomgå många dyra behandlingar och hon hade då som en följd av det här tuffa behandlingsprogrammet också svårt att sköta sitt jobb. Hon var lärare och alla i hennes närhet fick steppa in och stötta med stort och smått. Du vet, vakta barn, laga mat och alla sådana grejer. Och hon skrev ju om allt det här i sin blogg och hon fick jättemånga läsare. Både andra med Hodgkins sjukdom och många som liksom gillade henne och som ville stötta och hjälpa henne i hennes kamp mot cancern. Och trots att hon var sjuk och gick igenom tuffa behandlingar så var hon vid gott mod. Hennes följare fanns där för henne och hon anordnade så här olika event där hon ville skapa uppmärksamhet kring Hodgkins sjukdom och kring hennes egna förlopp i sjukdomen helt enkelt. Och eftersom hon hade problem med att jobba då så behövde de börja samla in pengar till hennes behandling och till deras liksom, liv, deras uppehälle. För att de hade svårt med pengar. Dels hade de jättemycket utgifter då kopplat till behandlingarna och de hade helt enkelt inte den typen av intäkter som de har haft innan. För Amanda kunde inte jobba ordentligt och Corey också var ju tvungen att så här, dra ner för att kunna hjälpa henne med barn och typ ta henne på olika behandlingar och sånt där. Hon och hennes familj och hennes vänner ville säkerställa att hon och Corey och deras barn hade råd att bo kvar i sitt hus. Och det kändes då extra viktigt för alla eftersom de inte visste hur lång tid Amanda hade kvar. Och alla i deras närområde visste vem Amanda var och alla led med henne, en småbarnsmor drabbad av cancer. Så det var många som kom på hennes insamlingsevent och hon var också så här superaktiv i deras kyrka. Så att du vet, kyrkan anordnade saker för henne och alla i stan helt enkelt slöt upp kring henne. De hjälpte henne då med... ja, de här basala sakerna, eller vad man ska säga, inte basala, men de här med, vet, så verkligen för att få vardagen att funka, typ barnvakt. Men de hjälpte också med att se till att familjen fick komma iväg på semester, för de behövde vila. Folk samlade in saker som sen kunde auktioneras ut för att pengar skulle komma in till familjen. Och det var en person som hon blev god vän med genom kyrkan, som tydligen var liksom väldigt well connected i countrymusiksvärlden. Mm. Så hon säkerställde till exempel att Leanne Rimes fixade en signerad gitarr.
Wow.
Till henne. Ja. Men så 2 år efter att Amanda blivit sjuk för första gången så blev hon frisk. Och hon blev då så pass frisk att hon och Corey fick ett barn till. Eller hon blev gravid igen. Men mitt under den graviditeten så fick hon ett återfall. Och då är alla i hennes närhet bara så här, men gud, du måste tänka på dig själv och det barnet du har. Du måste sätta igång med behandlingarna igen. Och alla blir jätteoroliga för henne. Men hon är bara så här, om Gud tror på mig så kommer jag klara det. Jag vill ha det här barnet. Jag kommer ta en paus med mina behandlingar. Och i maj 2014 då fick de en till son. Och efter det så fick hon då börja på behandlingarna igen. Så att det liksom är både, du vet, så här, ja, det är mycket fram och tillbaka. Hon är lycklig för att hon har klarat att så här, få det här barnet, men hon är då sjuk igen. Och sorgen var ändå total på något vis. Och hon inledde nya behandlingar av kemoterapi. Hon tappade allt hår och hon var liksom väldigt sjuk. Och hela tiden använde hon då bloggen för att berätta om allting som hände och då för att samla in pengar till familjen. Och de fick då presentkort, de fick allt möjligt där. Ingen visste hur det skulle gå för Amanda när hon nu hade då fått ett återfall. Och cancern spred sig också, så den påverkade lungorna och hon är med i någon sån medicinsk test. Du vet, de testar någon ny medicin i New York. Det hände jättemycket kring henne, så att alla är ändå så här, det kommer gå bra, är allas känsla, trots att hon är ordentligt, ordentligt sjuk. Mm. I juni 2015, alltså 3 år efter att hon har insjuknat, fick en undersökande journalist vid namn Nancy Moscatello in ett tips om Amandas blogg från en anonym tipsare som tyckte att det var någonting skumt med Amandas sjukdom. Och Nancy blev liksom helt medryckt i Amandas berättelse. Hon läser den här bloggen upp och ner och, du vet, flera år tillbaka. Och det är så många turer kring hennes sjukdom och hennes liv. Och skrivet på ett sätt som är så personligt och så målande så att hon bara inte kunde sluta läsa. Men hon tyckte då också att det var någonting som var fishy med allting. Nancys syster hade haft lungcancer och både Nancy och en vän till henne hade liksom bra koll på hur behandlingarna, cancerbehandlingar, gick till och vilka mediciner man tog och hur de togs och hur de förvarades och allt sånt. Och Nancy då, det hon läser på Amandas blogg stämde helt enkelt inte överens med Nancys egna erfarenhet av cancerbehandlingar. Och så hon är bara så här, det här är intressant. Så hon bestämde sig för att liksom börja liksom gräva lite i Amandas sjukdomsbehandlingar. Hon ringde och stämde av med de sjukhus som Amanda fick behandling på, och de kunde ju inte prata om patienter, men hon ställde, du vet, frågor som var så här, har ni en medicinsk vad heter det, en medicinsk testgrupp som testar den här medicinen just nu, och kan, om man är med del av den här medicinska testgruppen, är det så att man kan få de medicinerna hemma, och du vet, ställer massa så här kontrollfrågor. Och det här sjukhuset i New York som Amanda fick behandling på är bara så här: 1, vi har inte en testgrupp som tar den här medicinen, och 2, hade vi haft det så är det under väldigt kontrollerade former, man får absolut inte ta den hemma, och du vet, sådär, massa sådana saker.
Intressant.
Väldigt intressant. Så hon checkar med dem och de är bara så här: nej, 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 ingenting stämmer. Så Nancy börjar liksom höra sig för bland folk i Amandas närhet. Hon ringde bland annat till Alita, alltså Corys exfru, för att höra sig för hur liksom familjens liv såg ut och sådär. Och hon samlar på sig jättemycket information som då bekräftar Nancys misstanke om att det är någonting skumt. Så hon samlar på sig då liksom massa information som styrker då hennes känsla av att det är någonting som inte stämmer. Så i september 2015 så kontaktade Nancy polisen i Gilroy och berättade vad hon hade upptäckt. Och det var de hade en endaste polis som arbetade med liksom ekonomisk brottslighet i den här staden. Mm. Och han tycker också att det här är spännande. Så han börjar också då utreda. Men det finns liksom ingenting riktigt som de kunde gå på här. Men de båda två liksom fortsätter att hålla koll på Amanda och allting som händer kring henne helt enkelt. Under sommaren 2017, alltså 2 år efter att Nancy har fått tips om Amanda, så fick Amanda reda på att det var en journalist som grävde i hennes liv. Mm. Och det gör henne arg. Så hon bestämde sig för att ansöka om ett besöksförbud mot Nancy. Hon sa då, lämnade in en sån här ansökan där hon hävdade då att Nancy trakasserade henne och hennes familj och hennes vänner. Hon hävdade också att Nancy hade fått se till att Amanda och Corey fått sparken från flera jobb. Och det liksom pågår massa dialog mellan Nancys advokat och Amandas advokat, men det dröjde 6 månader innan det här kunde prövas i rätten eftersom Amanda hela tiden sköt på rättegångsdatumet eftersom hon hade då läkartider och behandlingar och sånt som var kopplat till hennes sjukdom, så hon kunde inte dyka upp. När de väl var i rätten då så kunde Nancy presentera, för Amanda menar då så här, hon har ringt hem till min syster 100 gånger och du vet så här, och Nancy kan då lämna in material, sina telefonlistor, hon är så här helt som en öppen bok och bara, det stämmer inte, lämnar in allting. Och till slut då så avslog domaren Amandas önskan om att ge Nancy besöksförbud. Så Nancy fortsatte att gräva och fortsatte att dela alla sina fynd med polisen. Och både polisen och Nancy tänker så här, om inte vi kan sätta dit henne för att hon liksom, du vet, det är svårt att typ komma åt henne, så kanske IRS kan göra det. Och anledningen till att det då kan vara IRS är ju då för att liksom, hon ljög och lurade folk, och det är ju omoraliskt men inte olagligt. Men det faktum att hon lurade folk på pengar, det är ju då bedrägeri.
Yeah.
Och därför då kunde IRS kopplas på och driva det här från sitt håll. Och så småningom då så greps Amanda av IRS. Och den här polisen som utrett Amanda i flera år, liksom han berättade, du vet när han hade kommit på att det var så här, men det är IRS som får göra det här, var för att han hade tänkt på Al Capone som inte hade åkt dit för alla mord eller vet,
tax fraud liksom.
Ja, exakt. Så att de hade helt enkelt varit så här, okej, vi kommer inte kunna göra det här, but the IRS can do it.
Wow.
Så i juli 2020, alltså 8 år efter att Amanda insjuknat i cancer.
Nej, gud.
Åtalade IRS Amanda för att då ha begått bedrägeri och lurat fler än 300 personer på nästan $200,000. Och då är det bara liksom pure cash. Utöver det så har hon ju då fått resor, presenter, konserter, teater, biljetter. Alltså du vet, hon har ju fått hur mycket som helst. Så att utöver alla de liksom presenterna som folk har gett henne, så har hon också då fått $200,000 genom event som hon själva har anordnat, och som då pengar som kyrkan som hon är aktiv, och hon är typ en liksom kändis i den här kyrkan. Så $200,000 plus massa andra grejer har hon alltså lurat sina vänner, sin familj, du vet, hennes barnflick Rickas familj har varit med oss, vet, skänkt pengar. Alltså du vet, alla har skänkt pengar till henne. Och efter att hon då gripits så uppdagades en historia som fick Amandas nära och kära att fasas. För då skulle ju då visa sig att Amanda aldrig haft cancer, och alla de här återfallen hon fått, all medicinering hon fått, alla behandlingar hon genomgått hade hon alltså fejkat. Och exakt vad motivet var eller hur hon kom på det, det är lite oklart, men man kan ju tänka sig att det var då för att få pengar och gratis grejer. Och
men också uppmärksamhet.
All uppmärksamhet, ah, exakt. Ja. För hon går, alltså, jag har lyssnat på en jättebra podd i 8 delar som jag ska berätta vad den heter sen. Eller den heter Scamanda. Där läser de upp jättemånga blogginlägg. Och det är så tydligt när hon skriver att hon är typ helt hög på att alla... Yeah. Bryr sig så mycket om henne. Man tror kanske då också att hon har fått idén från Corys dotter som varit sjuk i cancer som barn. Alltså du vet att hon har så här varit nära en cancerpatient och sen då fått idén om det. Och ett av återfallen som hon fick hon precis efter att hennes kollega på skolan där hon arbetade berättat att hon också hade fått återfall. Alltså du vet, det känns som att hon så här hakade på andra.
Men och kanske typ inte heller riktigt läser att andra får uppmärksamhet, eller?
Vad sa du?
Att man kanske också...
Nej, inte löser det.
Att
nej,
man
precis.
Bara, oj, det är jag med! Liksom.
Nej, verkligen så. Och hon hade ju då massvis av bilder på sig själv på sjukhus när hon fick behandling. Alltså du vet, med sån syrgas, sprutor, massa såna grejer. Hon har bilder på sig själv när hon har i princip inget hår. Hon hade alla de här medicinerna hemma. Hon hade olika intyg. Hon hade recept från hela liksom, sitt sjukdomsförlopp. Men det skulle då visa sig att alla hennes dokument var fejkade och gjorde i en tjänst som heter Follow My Health, där patienter själva kunde fylla i diagnos, vilka läkare de hade, vilka mediciner de hade. Du vet, de kunde göra som en helt egen journal helt enkelt, som ser för en lekmans öga ut som en riktig,
Jesus,
riktig journal.
Jesus Christ!
Mm. Jag läste en blogg som skrivs av en cancersköterska som då har gått igenom Amandas blogg och du vet, kommenterar på hur hon kunde fejka allting. Alltså vet, fejka alla bilder. Och när hon, så som hon beskriver det, så låter det så simpelt. Alltså du vet så här, hon menar då att Amanda kunde gå in på vilken akutmottagning som helst, gått förbi en obevakad vagn med medical supplies, plockat på sig saker som hon sen kunde använda som rekvisita i hennes foton. Hon påpekar också i sin blogg att det är ju bara för Amanda att hävda att hon mådde dåligt av en helt annan anledning för att komma till sjukhuset och sen ta bilder på sig där, även om det då inte var på grund av cancern. Hon menar också att det finns ju sådana tjänster, du vet, där man kan få sånt dropp som är så vitamindropp.
Ah, just det.
Alla sådana grejer. Den här sköterskan visar också i sin blogg hur enkelt det är att beställa hem en syrgastub med tillhörande sladdar till näsan. Du vet, hon testar att hon har tagit så här Amandas bilder och sen har hon gjort en likadan bild hemma. Alltså den är faktiskt ganska, i allt det här fruktansvärda så är den ganska, det inlägget var roligt.
Jävla sjukt.
Och Amanda var ju med i massvis av grupper, både online och liksom fysiska grupper där andra hade Hodgkins sjukdom, och man tror då att det var på sånt här vis som hon samlade på sig all information som hon behövde om sjukdomen och hur sjukdomsförloppen då kan se ut. Och att det är det som har hjälpt henne då att kunna fejka det på ett så bra sätt som hon gjorde ändå. Yeah. Men det som är intressant är typ att i den här podden då, Scamanda, så pratar hon, den här journalisten som har gjort podden om, eller med massa personer i hennes närhet. Och det är typ att alla bara så här, hur kunde vi inte fatta det? För det är en kvinna som hon umgicks med som hade vaktat Amandas barn när hon var på ett läkarbesök. Och när Amanda kommer tillbaka så är det typ att hon var så här, men hur gick det? Vad har du gjort? Och så bara, nej men de var tvungna att dränera min skalle för att det var så högt tryck runt hjärnan. Och då berättar den här kvinnan att Amanda hade som ett, så här, du vet, ett sånt litet runt plåster som är typ så, man sätter på,
just det.
Alltså du vet vilka jag menar, de här pytteplåsterna.
Att hon hade ett sånt som man sätter när man har munsår.
Typ exakt ett sånt. Hade hon bakom örat, och sen efter hon då hade berättat att de precis hade dränerat hennes skalle, så hade hon hoppat hoppat i poolen och lekt med barnen. Alltså du vet att det är så här, det är helt orimligt. Och ändå så är det som att man bara, ja men hon är sjuk liksom.
Jesus Christ.
Mm. Och hennes man Corey och hennes mamma Peggy var ju väldigt nära Amanda av förklarliga skäl. Men det är oklart hur mycket de verkligen visste. Det känns ju spontant som att de måste ha vetat om allting. Alltså under 8 år då så har de tagit med Amanda på behandlingar och du vet. Ja, hjälpt henne med alla insamlingar, hjälpt henne med mediciner och sånt. Men de har, ingen av dem har, som jag förstår det, ställts inför rätta på det sättet som Amanda har gjort då. Och först nekade Amanda alla, till alla anklagelser, men i oktober 2021 så ändrade hon sig och erkände sig skyldig till bedrägeri. Och när hon skulle få sin dom så sa hon, det finns inte ord som på ett adekvat sätt kan uttrycka hur hemskt jag känner mig eller hur ledsen jag är över att detta hände. Mitt hjärta gör ont varje dag när jag tänker på att jag gjorde något som skadade andra människor. Det här är det värsta jag någonsin har gjort och det värsta misstaget jag kunde någonsin ha gjort. Jag sover dåligt på nätterna eftersom det här förföljer mig dagligen. Jag kan inte ens titta på mig själv i spegeln utan att skämmas och jag är så ledsen. Så hon försökte liksom, du vet, mildra saker genom att beskriva hur ledsen hon var för det hon hade gjort och då hur ledsen hon var för att hon då inte skulle få vara med sina barn när hon avtjänade sitt straff. Vilket man är så här. Du kanske skulle tänkt på det innan. Domaren var däremot helt oberörd av Amandas tal och hon dömdes till 60 månader i fängelse, varav 24 av dem skulle då avtjänas i fängelse. Hon skulle också betala tillbaka alla de pengar hon lurat de här mer än 300 personerna på. Under hennes första 18 månader i fängelse så besökte Amanda sjukhus, olika sjukhus med 24 olika åkommor. Och hennes försvar då försöker driva på att Amanda lider av Münchhausen för att hon skulle få en lindrigare dom. Hon skulle då som sagt avtjäna 2 av de 5 åren i fängelse och resten ute på villkorlig dom. Och så hon är väl då ute nu, men jag kan inte hitta någon information om var hon befinner sig idag eller vad hon gör eller någonting om henne.
Jävlar!
Alltså, det är så sjukt.
Alltså alltid när man hör såna här historier så tänker jag alltid så här, hur har folk energi?
Alltså ja, men det är ju för att det är...
Alltså hålla upp det, vad sa du, typ 8 år eller någonting?
8 år.
Ja, det är det enda hon gör. Men ändå, nej, gud.
Och det var, om det var polisen eller om det var den här Nancy Moscatello som sa att så här, bloggen hjälpte henne nog att hålla reda på hennes egna lögner. För att hon skrev, du vet, dagligen om vad som hände. Och det är också så här, när IRS då skulle gripa henne så gjorde de en... Alltså du vet, de tog henne i huset för att göra en sån husrannsakan och massa grejer. Och då berättade den här polisen som inte jobbade på IRS att han satt och pratade med henne. Och hon var typ, hade tagit, alltså vet, han hittade så här Valium och massa lugnande mediciner och sånt. Så när han sitter och pratar med henne medan IRS verkligen bara fullkomligt så här rensar hennes hus. Så är hon helt så här chill. Alltså du vet, att det är som att han bara, hon var hög liksom. Är det så jävla
hemskt? Är den bra den här podden?
Den är skitbra, den heter då Scamanda och det är en Lionsgate-produktion och den är 8 delar och jag har inte hunnit lyssna färdigt på den sista halvan av det 8:e avsnittet, men den är toppen.
Den
är faktiskt skitbra och den går verkligen verkligen alltså på djupet. Det här var ju bara en light version, men den är jättebra. Och så har jag läst en artikel på All That's Interesting som är skriven av Austin Harvey. Och så en på People.com som är skriven av Jessica Sager. Jag har läst en tråd på Reddit som har namnet Lymphoma Can Suck It. En pressrelease om Amandas dom på US State Attorneys hemsida. Och sen då den här bloggen av den här cancersköterskan som heter Poppy Lady. Och sen har jag lyssnat på ett avsnitt av podden True Crime with Kendall Ray. Jag skulle verkligen, alltså, Scamanda, jag skulle verkligen, verkligen, verkligen rekommendera den podden. Den är skitbra.
Och heter Amanda när man är en scammer.
Alltså verkligen. Men den är typ, jag tror varje avsnitt är så 45 minuter och så är det 8 delar. Men den är jättebra.
Liksom undersökande. Så.
Väldigt.
Kul, tack så jättemycket.
Tack själv.
Då är vi igång.
Vi hörs
ja, nästa vecka.
Vi hörs sen.
Hej.
Hej.
Play. En del av Power Media.
Vissa människor förändrar världen genom politik. Andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.